Motion, klockan är 20 minuter över 10 och Berra.
Ja, vad vill du?
Nå, inte att antagligen höra det som jag kommer att höra. Att du, officiellt har du din sista radiosändning nu.
Ja.
Hur känns det?
Nå, det här känns bra på sätt och vis och lite vemodsfullt också. Det här, nu måste jag säga att jag älskar det här jobbet och kollegorna och lyssnarna. Och sen, jag kommer nog att sakna den rutinen också, att stiga upp på morgonen då man är sur och tar en halvtimme minst innan jag kommer ur sängen. Och sen ska man liksom börja koka kaffe och gröt och tvätta sig och borsta tänderna.
Det var ju en sak som var väldigt viktig för dig att borsta tänderna, för Berra kunde inte nämligen göra en enda radiosändning utan att han hade gått och borstat tänderna.
Nej, för det hörs. Om du har 10 kilo korv mellan händerna och tänderna, så det hörs nog.
Aj, det är förklaringen till att du hade en massa korv.
Till exempel, jag tror att lyssnarna skulle ha liksom reagerat om inte jag ska borsta mina gaddar.
No, det är ju radio det här, så lyssnarna reagerar inte, men jag reagerar ju att du hade en massa korv mellan händerna och fingrarna.
Ja, så är det ibland. Jag är annars ganska smickrad över att du har frack på dig idag. Riktigt sådär Winston Churchill-frack med gråsvart randiga byxor. Men rocken har du tappat tydligen på vägen hit.
Nu, jag tyckte den inte behövdes i den här värmen.
Ja, nej, just det. Nej. Bra, du har byxorna på i alla fall. På tal om det, en sak som jag ännu skrattar åt högt åt i mina stunder på småtimmarna den här gången, när jag hade på mig ganska mycket kläder, t-skjorta, college och vad jag nu hade. Nej, det var tvärtom förstås. Jag hade liksom bara, jo, nu missar jag fel. Jag märker det här att pensioneringen närmar sig. Jag hade en college bara. Så kommer du in sen med t-skjorta och skjorta och vad du nu hade på dig, tröja och kavaj. Och så sa jag liksom att det här att, hur i världen har du så mycket kläder? Hur kan du klara dig med så mycket kläder? Jag klarar mig här med en college-skjorta, college-tröja. Nå, du gick ut sen som vanligt och för att polera bilen eller vad du brukar göra före sändningen. Och sen kommer du in sen i enbart, inlunkande enbart kalsongerna just före sändningen. Och måste verkligen skärpa mig för att sen kunna klara sändningen. För att det här. Du ville du visa mig. Då har du tagit kritiken på allvar.
Man ska ta på allvar en äldre kollegas råd.
Ja.
Jag menar, om du tyckte, det hände ju allt möjligt.
Jo, faktiskt.
Men på riktigt liksom, då när vi började så kommer jag ihåg att vi funderade på det här att vi ska lägga upp det här riktigt när vi är två karrar i studion. Och det blev lite missförstånd först.
Nå, kanske lite, ja, för att det här, vi tog den här linjen att vi lite gnabbades med varandra och lite smågrela. Och det här tog lyssnarna på allvar i början, så du fick liksom support från dina lyssnare som sa att den här Berra, han är nu helt omöjlig att visa honom var skåpet ska stå. Och sen fick jag då...
Ja, men lyssnarna, vi har ju alltid rätt.
No, de hade ju, men andra halvan hade tydligen också rätt, för att de tog mitt parti igen och sa att den här Thomas Ek, stå på dig, han är liksom, kör över dig. Och...
Ja, men lyssnarna har inte alltid rätt.
Hur det nu var sen den gången i alla fall, men till all lycka sen så småningom började märka vad det var frågan om. Och de insåg att det här är kanske det som vi nu bjuder på, att take it or leave it. Det var 2010, det minns jag fel. Sen tog vi då högtidligt farväl här för 1,5 år sedan och nu är vi här igen sen. Vem skulle ha trott?
Nej, vem skulle ha trott? Vi tar och lyssnar till Lalla Hansson här och Dagny. Har du någon statistik över det, för det älskar du att ha liksom, lista placeringarna?
Jo, alltså, jag vet att det är Ove Törnqvists låt, han som anses vara den svenska rockens fader, han tog rocken till Sverige. Och det här, Lalla Hansson hörde till Fabulous Four. Men det här årtalet som jag brukar då alltid tycka om att ange, så det jag har inte tyvärr nu på rak arm i skallen. Förlåt.
Bit inte på naglarna, balans, sa Björn mamman Balunka en jämmulen dag. Vad ska jag då bita på? Undrade balans med vänstra tassen i munnen. Det finns inget annat att bita på hela björnskogen. Åjo, sa Elvira som satt på en pall och lackade sina hovar i lila. Som älgpopsångaren Elvis också brukade göra. Du kan ju alltid bita i det sura äpplet i skafferiet som ingen annan vill ha. Det är då bättre än ingenting. Det kan du bita i själv, sa balans och räckte ut tungan. Det är lätt för dig att säga som har Elvis att bita i. Vi bits inte, sa Elvira. Vi pussas cirka 50 gånger om dagen. Ibland förstås mer och ibland mindre. Björnpappan Baltasar var för sin del fullt sysselsatt med att fundera ut hur mycket snö det hade fallit i fjol jämfört med i år, och han följde inte så noga med vad de andra sa eller höll på med. Balunka lunkade då fram till...
Ja, Berra, det här var en tid sen.
Ja, det var...
Det började barnsligt och slutade barnsligt.
Ja, det här var 78 måste det ha varit, tror jag, för att det här, då kom jag ju hit och... Det var de här sagorna som jag producerade, det blev ungefär 100-tal total liksom. Och det var ju det jag började med, barnprogram.
Ja.
Om den här björnfamiljen.
Du har aldrig riktigt kommit ifrån det heller sådär.
Nej, nu kanske
inte. Stämningsmässigt.
Nej, och nu har jag väl ganska mycket av Peter Pan i mig ännu också liksom. Ja. Det här. För att säga gammal gubbe som du också, så är vi ju ganska barnsliga ibland.
Tala om gamla gubbar, ja.
Ja,
en sak måste jag fråga dig som jag funderar redan, alltså före min tid på radio, det här var 78.
Ja.
Så tänkte jag, vad är det för en tontskalle där som läser om någon Balthasar? Eftersom han heter ju Baltasar.
Ja, jag vet. Alltså, jag också
hur fan sen fick du det till Balthasar?
Ja, du måste, du vet ju det, konsten så många medier tillåtna det här. För att poängen är att han hasar sig fram på baken. Och du kan ju inte säga Balthasar, för då var det ju liksom i väg till.
Men du sa igen Balthasar.
No, Baltasar.
Baltasar?
Ja, no, okej, men han basar precis som Balunka, hon lunkar. Sen har vi Baluns som...
Men Baluns här var ju Balans.
Balans var hans bror som alltid tappade balansen. Sen har vi också då systern Balalaika som alltid spelar Balalaika. Och sen det här adoptivdottern då, Eli-flickan Elvira, som då hade blivit kär i den här Eli-popsångaren Elvis, som ju då framförde sina mer eller mindre... liksom häftiga Eli-pop-sånger. Det var ungefär det i stora drag.
Vem hade skrivit de här sagorna?
Jag själv förstås. Mm. Man hörde nog att det var gammalt material för det på rösten. Jag låter som en sopran där. Mezzosopran.
Då kommer vi ju in på ditt sjungande. Hur ska det bli med det nu när du måste lämna kören? Yles kör som pensionär.
Nej, du tänker på Ylen nyss.
Ja.
Nej, alltså det här... Jag undrar om jag kan fortsätta och inte för att jag ska vara bra med för att de har svårt att få basar. Och jag är egentligen inte norrmän det här, kan sjunga basar. Men jag har nog tänkt fortsätta så att också min chef i Ekenäs, Patrik Roström, hej, vad du råkar lyssna. Han har förlängt mitt passerkort här till årets slut så att åtminstone det ända till dess. För att jag tycker det är bra hobby att sjunga i kör och hålla vid makt det lilla notkunnande som man nu kan.
Mm.
Så det har jag nog tänkt fortsätta med. Så antagligen kommer jag att ses här på tisdag eftermiddagar också.
Jag var rädd för det. Ja.
Jag förstår det. Jag beklagar.
Jag beklagar en annan sak också. Du fick mig övertala till någonting. Månne, det var vid jultider eller någonting sånt här.
Jaha.
Apropå kör, du har försökt övertala mig under alla år vi känt varandra eller så här. Att komma med i kören.
Jo.
Jag har inte känt mig som en körmänniska.
Jag förstår det.
Men kommer du ihåg det här?
Med din sångröst och din tonträffning.
Ja, men ändå, någonting sånt här gjorde vi också någon gång.
1, 2, 3. Här ligger jorden, här ligger Guds himmel. Skön är själarnas pilgrimsgång genom de fagra riken på jorden. Gå vi till paradis med sång. Tide varv kommer, tide varv försvinner. Släkten följer släktens gång. Aldrig förstummas tonen från himlen i själens glada pilgrimsång. Änglarna sjöng.
Nå, kanske det räcker. Jag har ingen minne av det där. Det är direkt sändningen på något sätt.
Jag tror det, alltså. Jag minns inte heller, men tydligen har vi gjort det för att inte kan förneka det vi. Liksom, det här.
Nej, fast man skulle gärna förneka det.
Ja, för jag minns ibland så när vi hade gäster också så kunde vi spontant ställa upp med lite sång med gästernas hjälp och sådär. Kanske då omdöme brast ibland också för oss.
Ja.
Kanske till och med rätt ofta ibland. Mm. Ibland så ångrar man nog det som hade sagt då i direktsändning. Och ibland så ångrar man också sånt som inte man hade sagt. Kanske det händer också dig, jag vet ju inte hur pass känslig du är i sådana här sammanhang.
Det händer ju nog, måste man ju säga.
Ja, ja.
När man gör direktsändning så händer det.
Ja, ja.
Men det är det som är charmen, att det är en peepshow.
Vi ska hoppas det.
Nej, men direktsänd, alltid direktsänd.
Ja, det är klart, det är klart.
Man beroende hur medievärlden utvecklas så är radio någonting som alltid kommer att finnas. Och i synnerhet direktsänd radio, och varför inte direktsänd bild också. Men där finns ju den här samma trillen som det finns att titta till exempel på Formel 1- eller idrottsliga händelser som är direkta, därför för man vet aldrig, det kan alltid hända något.
Mm, och det gör det också ganska ofta. Mm. Och det ska det kanske också göra. Det är ju bra det, man har varit många år här. Ut med åren så lär man sig att ifall det här händer nästa gång så då ska jag göra si och så. Och händer det här så ska jag göra si och så. Så till slut så är det inte så mycket som kan överraska oss gamla gubbar. För vi har varit med om liksom situationerna från A till Ö.
Mm.
På gott och ont.
Då går vi till det tiden före 1978 när det blev balans och baluns och balthasar. Så skulle du bli radioredaktör?
Nej, alltså egentligen så visste jag inte vad jag ville bli. Jag hade nog funderingar om jag skulle bli någon sorts tolk. För på den tiden så var det ganska lukrativt att läsa ryska. Så jag läste som ett ämne vid Åbo Akademi och funderade kanske på att jag skulle börja tolka. För jag hade också bekanta som då var i branschen och som sa att det var väldigt mycket pengar. Jag minns Österbotten så var det några som då skröt med sina barn att jo, att de har så mycket, liksom störst hög lön så att det här det överflyglar hela omsättningen för hela bybutiken som då pappan ägde och sånt där, du vet. Mm. Och jag lockade sig av det, för jag visste inte vad jag ville bli. På det sättet var det på den tiden att om man hade något sån här hyfsade studentbetyg så kunde du komma in på många olika instanser. Och jag sökte till många också, allt från teologiska till Hanken till statsvetenskapliga och vart jag sökte humanistiska. Och
så det är nära att vi skulle kunna höra dig i andrum här under alla dessa?
Jo, det är mycket möjligt. Och det kan nog hända att folk ska vara glada för att det inte blev den banan. För att det här, jag är liksom inte kanske den typen som det här. Jag pratar ju nog gärna och kan hålla en monolog som du vet.
Det är sant det.
Ibland, jo, ibland. Har du inte noterat det så måste vi berätta det för dig.
Nej, men hur slank du in sen på radion när du tänkte bli något annat då?
Nå, det egentligen, det började en 73, det hade blivit student 72, så var det liksom första sommarjobb efter studentexamen. Jag hade nog haft förstås andra sommarjobb tidigare, varit på farmer och på vägjobb och varit strandvakt på Feboda och i vår butik och vår kiosk och också vikarie för mamma som var förståndare för en postanstalt. Men det här, min pappa såg en annons i Vasabladet om att nu skulle Vasaradion, alltså Radio Österbotten som det hette då, behöva sommarvikarier. Han sa att skulle inte det kunna vara någonting för dig? Och så skickade jag in papper eller ringde jag med sin turiva och tänkte desto mer på saken. Men sen så sa de att kom hit till sommaren och jobba. Och där jobbade jag då under Harald Wik och med Paul Lindell och Wikström Inger och vilka som nu var där, Tore Ahlstrand. Och sen fortsatte jag då lite med frilansjobb. Jag kom tillbaka till Åbo Akademi under Ågot Ljung och Barita Rosenström och vad det hette där. Och sen gick det många år och sen kom det. Det började liksom kännas lite trögt med studierna, för att jag gjorde ju allt möjligt annat. Jag är en ganska social typ fast jag är blyg, så att jag var ändå med i studentlivet på alla möjliga plan. Och fick då inte studierna klara och tänkte nu måste det börja hända någonting här för att snart få en studiestöd och de vill börja sparka ut mig och sådär. Så då såg jag en annons i Hustadsbladet var det kanske att nu ska de ha liksom en vikarie här för barnprogrammet för att hon ska gå i pension och den som då har blivit vald så ska på en 3 månaders tervetuliaskurs, alltså den nybörjarkurs. Ja. Och då skickade jag in pappren och hur är det nu? Sen så sa de att kom hit på intervju och det var jag. Och så fick jag det här vikariatet på 3 månader och på den vägen sen blev det. Och sen tog jag nog mig samman i alla fall. Sen och slutförde studierna. Jag minns också att den dåvarande direktören då, Bengt Bergman, som först inte tyckte om min österbottniska dialekt, han tyckte det var mycket grav.
Jag tänkte komma till det där.
Ja. Ja. Så han bar mig upp på rummet och om inte jag minns fel så fick jag 2 löneklasser i pålägg, för att på den tiden så var de flesta som jobbade här hade liksom påbörjat studierna men lämnade mitt i och kom hit och började jobba. Och jag var ju också ett fall av dem. Men sen slutförde jag då mina studier Och det tyckte han var liksom strångt gjort, att fast jag då hade jobb och då hade jag familjen och barn och skulle till Åbo på proseminarer och sånt varannan vecka med dottern i stolen där bredvid, som sov de 2 timmar som var på proseminarium, så får vi tillbaks hem. Så sa han att du får 2 löneklasser till och det här. Så på den vägen gick det sen liksom, ja.
Och där blev det.
Ja.
De 2 löneklasserna är det högsta du har nått.
Jo, det är den lön jag har levt på här, liksom vatten och bröd. Och för jag är sån där typ, du vet, så det skulle jag inte klara av mina studier, så skulle jag liksom aldrig ha förlåtit mig under hela livet. Det ska bli, jag ska så att säga hamna ut för en jobbspost och det tål jag inte så bra. Så att till all lycka så fick jag det gjort och till all lycka så fick jag det 2 löneklasserna. Hälsningar var till Bengt Bergman ifall du lyssnar, för att de här pengarna har nog gjort gott.
Så det är hans fel egentligen att du är här nu?
No, på sätt och vis, ja. Det kunde ha fått en annan vändning annars.
Och det tycker du att vi ska tacka honom för?
Ja, för mitt fall, så att säga, för min del så tackar jag honom i alla fall. Du får göra det för du vill.
Berra, vi har hunnit prata om det mesta här under åren och bland annat dialekter, men faktiskt inte egentligen om det här att nu är det ju riktigt okej med dialekt på radio.
Ja.
Men jag kommer ihåg att också när jag var färsk här så var det inte okej med dialekt på radio. När du började på Vasa Radio, talade du för dialekt på radio?
Nej, nu pratar vi det här normspråket liksom, så gott det nu gick. Men man kunde inte undgå att märka språkmelodin. Och också där kom hit så var det liksom många som tyckte att det var inte så många österbottningar här då på den tiden. Att det lät nog lite väl österbottniskt det här. Så jag var nog på talträning också för att säga frukost istället för frukost och teater istället för teater. Jag minns också att jag råkade sen nämna om det här för mina kollegor på Vasabladet, att jag har varit på talträning här och jag säger teater och inte teater. Och då kom den ledare sen, jag var frilans på den tiden ännu, i Vasabladet där de då härjade om det här radiospråket, att i Helsingfors så måste man numera uttala teater med minst 3 T:n. Och jag var ju livrädd att de skulle läsa liksom Vasabladet och märka det här, för då man är frilans så är man ganska sårbar, du vet. Så det kunde liksom ha blivit, jag kunde ha fått F-N för det hela. Men på den tiden så läste man då inte tydligen Vasabladet här, så ingenting hände. Och jag minns också att jag var på talträning också, för det är Maj-Lisk Wikström som var en mycket vänlig dam och som liksom insåg att det här är någonting på gång som inte riktigt kom att få. Så hon lärde mig att jag skulle få, hon tränade mig så jag skulle få 2 ön, 2 olika sorters ön, ö och sen ö, för det finns 3. Hon sa att om du nu får 2
vi,
ren
vilka så... Vilka är de 3? Vänta, nu får du lära mig.
Jag tror att det är
ö,
det åländska och jag hade det där ö då som är det åländska österbottniska. Och jag fick då 2, men det tredje lyckades jag inte, men hon sa att det här är okej. Och hon hade varit med också ganska mycket, så hon tog mig lite som sitt skötebarn och berättade liksom att vad som än händer här, så du ska inte ta det personligt, att det kan vara så många andra faktorer som inverkar på det här, saker och ting som sker här, så att det här håll fanan högt och inser att det kan vara andra faktorer som ställer till det här. Och liksom, på den, jag hade ju mina ska jag säga, medhjälpare här, det var sådana som tog sig an mitt fall, om man säger på det sättet. Och så blev jag sen då småningom karpa upp mig och blev fastanställd då. Eller tills vidare anställd som det heter. Nu är jag här då igen. Och nu är det ju fullt med österbottningar. Så pass mycket så att många, så att säga Helsingfors-kollegor, så vill ju gärna veta vad det heter på österbottniska. För det vill ju ibland lite briljera med det här.
Vad heter det?
Det har lite svängt det här faktiskt. Man ser, till exempel du, så vill ju ibland också nu prata österbottniska med mig. Och det är ju ganska roligt.
Berra Lidell alltså, med meriter bland annat 3 strukna ö.
Ja, 2 strukna.
2 strukna, ja, det hade 4 strukna. Till, nej, okej. Men det som du fick till var språkpris.
Ja, och det var nog faktiskt revansch, kan man kan säga. Var det 95, tror jag det var?
Jag tror det var det.
Ja, så då fick jag faktiskt Svenska enhetens språkpris som en då får per år. Och det var nog faktiskt en stor fjäder i hatten. För att det här, nu sa jag också det här språkvården, att det är inget större fel på mitt språk. Jag har lika gott språk som alla andra. Och det var inte därför jag fick då språkpriser, för att de tyckte att, jag menar, det där var 78 som hade mest problem med det här. Och det här var då 95, alltså nästan 20 år efteråt. Så att det här, det var liksom en sorts tröstepris på det sättet, utan det var faktiskt menat att jag då hade något sån här hyfsat språk. Och det var nog kändes nog bra, förutom att man fick lite kaffepengar också.
Du har nog agerat här under årens lopp som lite språkpolis.
Nu tyvärr lite, man måste hålla
igen. Det kommer mejl emellan att du sa annors istället för annars också.
Jo, jag känns lite nu ibland för att det här, jag vet ju själv vad jag tycker om olika sorts poliser i olika sammanhang. Polisen tycker jag bra om, men det här är språkpoliser och dylika. Och jag hoppas att det blir en sån här gammal gubbe som börjar skicka insändare och ringa och härja om att språket är så dåligt på raden. Ni säger betona fel, ni säger liksom självständighetsdag istället för självständighetsdag. Och sådana där grejer som gör mina käpphästar. Video ska man säga, inte video. Men jag försöker hålla mig.
Men med video ska det ju egentligen heta.
Jag sa det, det ska man säga, men de flesta säger video. Mm. Sådana där grejer. Mm. Men för att, som sagt, man vill ju inte göra sig omöjlig fast man blir pensionär.
Nej, okej. Okay. Står du bakom det här då?
Jag är en liten lycka och Uber tillhör jag. Jag bor i en sardinburk om du vill veta var. Jag har en liten hobby som ingen annan har. Att vita skolen lever i baken rare. Uppe heter jag. Uppe heter jag. Uppe heter jag. Ja, vita skolen lever i baken rar. Du tror att du är skyddad med en massa smet. Men jag kan alla knepen så att du vet det. Jag lurar i dig som katten och du kan mig gärna. Sen sjunger jag min sang och du blir så sur. Smeten smakar smask. Smeten smakar smask. Smeten smakar smask. Säg, kan du inte ordna åt mig en ask? Vi har ju ofta träffats, jag både titt och tätt. Du slog mig nästan krockig, och vad är det för sätt? När kompisarna kommer, ja då ska du få igen. Så sen du glömmer över din käre vän. Och vad blod är gott. Och vad blod är gott. Vad blod är gott. Det smakar bara bättre om det är blått. Och när du sen ska sova och kryper i din säng, då kommer vi strax efter ett helt familjegäng. Du flaxar då med armen, ja, och önskar få mig väck. Men ja, jag sjunger sången som är så käk. Det är min jägarsång. Det är min jägarsång. Det är min jägarsång. Och denna sjunger jag nästan dygnet om. Och denna sjunger jag nästan dygnet om.
Ja, Berra Lindell som officiellt gör sin sista radiosändning här. Mycket har vi pratat om genom tiden, men faktiskt jag har inte pratat så hemskt mycket våra egna musikaliska...
Nej...
Jag tänkte säga framgångar, men jag vet inte vad det var. Vad var det här?
Nu, det var alltså min barngrupp på den privata sidan som inte hade någonting med radio jobbet att göra. Alltså, plomma och sylt. Mm. För då jag läste ryska så var ett ord som var ganska roligt tyckte jag när vi lärde oss grammatiken som var slivava varenje. Alltså slivava varenje. Det betyder plomma och sylt på ryska. Mm. Och sen skulle vi då ha något spelning då jag och min bror på dragspel och min systers man Marco på bas. Själv hackade lite gitarr där. Och så visste vi inte vad vi skulle ha för namn när vi fick det här erbjudandet om en spelning. Skulle det varit på Malax där i Åminne folkpark. Där. Och så kom jag ihåg det här Sliva var varenje, för det ville ha lite barn, familjebetonad musik vi skulle framföra. Och så tog du det här, översatte till svenska till plommonsylt och sen dess hade hängt med. En gång hette vi också plommonsaft. Det var när min bror fick så mycket jobb så han inte kunde vara med på ett tag så tog vi Ulf Wiklund från Stormwing med på synt och då hette vi plommonsaft. Men det var liksom, då gjorde vi bara en sån där C-kassett, resten är då LP-skivor och CD-skivor.
No, sedan mera kom det här med plommonsylt på något sätt ha följt dig med på annat vis också, för vi har blivit begåvade här med diverse burkar och flaskor med plommonsylt av alla de slag, plommonsylt i konjakslag och plommonsylt i, jag vet inte vad.
Likör.
Likör, ja.
Ja, det beror på att vi råkar ha ett plommonträd på vår gemensamma trädgård som har gett såna fruktmängder som vinruvsglasar alltså, så att det här, och då har jag tagit vara på dem och gjort dem, och det passar ju bra på sättet. Det är lätt gjort och det här tydligen hade tydligen smakat fint här, behövt kasta bort någon burk ur kylskåp här på rundradion. Den här låten var annars förresten från 79, så den är ganska gammal också.
När man följer dig på Facebook nu för tiden, men jag vet från tidigare
ja, du gör
också.
Det.
Så, då och då. Så man vet vad man inte ska röra sig. Bara, nej, det där, att det här med blommor och bladar är någonting. Och bär och svampar och sånt som står ditt hjärta väldigt nära.
Jo, jag är inte så bra på svampar, men bär så brukar jag nog. Det råkar vara så också att vi har bärbuskar där. Och jag har lite illa att vara om man då låter såna här matvaror helt enkelt bli, ska vi säga, man tar tillvara dem, så att det här, jag brukar ta tillvara dem och göra någonting lämpligt. Nu blir det mest så här körsbärslikör. Vi har också ett körsbärsträd som har så här sura bär som ingen vill ha, men det blir det bästa likören av den. Mycket bättre än det köpta så söta körsbären. Mm. Det ger en annan smak sen. Och det brukar jag alltid sen då tortera grannarna med på våra husbolagsjulfester. Min sengranne sa en gång också, nu blir det igen dags för december, då måste vi ändå dricka det här bärras likör. Men det var nog inte så illa med. Han var nog, tog nog gärna sig
an det. Jag kan intyga dina likörer har varit väldigt bra.
Men det är bra. Och det här, vad tycker du om de här mjödflaskorna och ölen som du har fått?
Ja, det kan jag berätta nog här. Att Berra har ju det att han, ibland hittar jag i mina fickor alla möjliga märkliga klämmare, eller det kan vara papiljotter eller någon godis. En gång hittade jag, var det så att jag hade min väska, hade jag mjöd.
Ja, så jag gav dig en mjödflaska, men du hade den på bordet här istället för att ha den i kylskåpet så flera dagar. Så var jag rädd för att nu började det här explodera, så jag satte den i kylskåpet. Men sen då, när det blev valborg, så insåg jag att nu har du glömt den mjöden, så jag satte den i din det här jobbportfölj.
Och då ska kommer man, jag ihåg resten. Ja.
Då ska man liksom inte ha det, korken så hårt fast för att det här, eller stäng för att det här.
Nej.
Då blir det farligt, de ska inte löst.
Ja.
Och så skulle du få byta
däck, ja, det var alltså redaktionens bil skulle jag få byta däcken, så körde jag dit nära flygfältet till en firma då som byter däck. Så körde de in den där bilen dit och bytte de däckerna, och när jag kört ut bilen och satt mig i den där bilen, så stank det gammal sprit i bilen. Och jag tänkte att tamme fan, att de här, är de fyllade eller de här som jobbar här hela vägen? Men det försvann inte den där doften överhuvudtaget. Alltså. Och den doftar bara värre och värre, den där bilen, den där luktar i själva verket. När jag kom hem så märkte jag att hela den där flaskan hade exploderat i min väska.
Inte exploderat, men kälpt.
Kälpt, och då hade den, och så slog det ju mig naturligtvis att vad tänkte de här däckbytarkillarna liksom om den chauffören som var jagat, och som kom med en bil med en exploderad mjödflaska där inne, det var. Men det finns annat också som jag hittade i min väska som var väldigt överraskande. Tack nu för det.
Ja, ja.
Jag hoppas du får lite överraskningar idag också.
Vi ska hoppa.
Men det blir ingen kakarakt i ansiktet.
Ja, no, men det är bra.
Det är alldeles för klassiskt.
Okej, okay, ja, det fick jag som 40-åring av Kalle Lindholm som också var det här radioman. Jag minns ju också den här grejen när du ringde mig mitt i natten och var fly förbaskad för att jag hade gett en ölflaska som hade exploderat i kylskåpet.
No, jag fick ju fel, min fru blev ju hemskt glad för den saken.
Jag hade glömt där att lufta den före, och det var min fadäs. Jag har nog ställt till mig mycket till det. Jag tyckte om practical jokes, men det här var liksom, det var inte medvetna elakheter det här, utan det gick av misstag.
Mm. Då jo, av misstag. Ska vi se. Du hör, det är på något sätt aktuellt nu, för att du har rest väldigt mycket och vi hinner prata om allting här nu. Men,
jo.
Men det där,
du menar jobbetsvägnar?
Både jobbetsvägnar och sen helt privata, ja, alla maratonlopp, du har sprungit allting sånt här. Och den här. Men jag skulle vilja tala om Nordkorea.
Ja.
För när du har berättat det här historien åt mig tidigare, så har jag för mig att du insåg inte riktigt var du var.
Nej, nu det var 89 och det var en 1989 och det var en studentfestival och vi for då dit från Yle. Jag var från svenska enheten, sen var det då Jorma Pilke från finska enheten och Anu Valve. Andra, på den tiden hade vi också en del tekniker med oss, vi köpte in tekniken själva. Och det var nog en upplevelse, alltså vi var där i 2 veckor och det här, nu efteråt så insåg jag nog att det är inte så många som har kunnat vara där och inte kunnat jobba heller. Och det var nog chockerande på negativt sätt kan man säga på sätt och vis, det här kontrollen och allt som hade med det att göra.
Jag kommer ihåg att du berättade att ni fick egentligen inte röra er på egen hand, men det förstod du inte riktigt. Så ni tyckte det var väldigt roligt att försvinna så att inte de här som skulle, så att säga, vakta er, visste vad ni var?
Jo, alltså för enda chansen att lite komma på egen hand och göra någonting på egen hand. Så de kunde inte språk där och sen hade ju sådana här bokstäver som vi bollar med olika taggar på hit och dit. Så det fanns ju inga gatunamn, så där du måste alltid sen då minnas eller skriva upp att 2 gator till höger, 3 till vänster, 1 till höger, för att hitta tillbaks också sen. Och det här, de här vakterna, så de var då dygnet runt där och vakta.
Eller förkläden kan man kanske säga.
Förkläden kan man säga, och de satt där vid den här ingången till hotellet, men i och med att det var jobb då dygnet runt nästan så blev de förstås trötta, för det är då människor, fast de låtsas vara övermänniskor ibland. Och de somnade, då skulle man kolla upp sen, nu har den här somnat till, då stack man ut liksom. Och sen kom man tillbaka och då var ju den här guiden, som det, han kallades, fly förbannad förstås. Det, någonting kunde ju ha hänt er, hur kunde ni få så här liksom? Och det var inte bara jag som var olydig, det var också Leo Riski, minns jag från finska sidan, han var väldigt olydig där och hade den på sig hela tiden där. Men det var enda chansen att få lite annat än de där propagandagrejerna, för att hur man än försökte ha dem att tolka, så de, vad man än frågar så översatte det som de ville till det här som man intervjuade, och sen deras svar så...
Men var det alltså, det var jobbresa ni skulle
det
göra?
Det var jobbresa, jo, 2 veckor jag skickade hit grejer från nordkoreanska studierna, alltså Pyongyang då, som huvudstaden heter, varje dag som skulle sändas i det här Arla närmaste som det hette programmet på den tiden på morgon. Och det var ganska lustigt, vi hade då en sommarvikarie som inte var så van med det här, som hon skulle ta emot banden och föra dem till studion sen. Men hon hade liksom förstått någonting fel, så när jag kom tillbaka så var det en hel hög med olika intervjuer då, olika band då, på ett visst bord som inte hade gått sänds helt enkelt. Och det var synd, för att det inte kunde vi sända efteråt sen, det var ganska mycket dagsaktuella grejer och på det sättet. Lite harmt. En del hade nog sänts, men vissa hade blivit där på bordet i en hög och där var det sen då när jag kom hem. Så det var lite onödigt jobb och det var synd, för det var ett sånt land så det här, det var mycket saker och ting som man skulle kunna berätta om en halvtimme. Jag berättade om det lite också nu då och då i julens förmiddag också med valda delar och sådär. För då, på den tiden så levde jag ännu Kim Il-sung, han levde ett tag och sen dog han och kom då Kim Jong-il och så vidare. Så jag sett honom live den här Kim Il-sung på den här stadion som då sades rymma 150 000 människor när det var avslutning på den här studentfestivalen och det här, de sköt upp raketer så in i Norden. Så jag minns att Jorma Pilke sa att dit får nog många tusen risodlares årslön upp i luften.
Jorma Pilke, alltså från finska sidan,
precis,
en legendarisk journalist, redaktör.
Vi hade ganska mycket samarbete med honom. Vi var på olika resor till Polen och Ungern och till Pyongyang, alltså vad vi nu var. Och äventyr, för att det var nog roligt att åka iväg på den resorna. De var inte semesterresor, man fick nog jobba hårt och sådär. Men det gör man gärna när man har något nytt och liksom ögonen är vidöppna. Och nu fick man alltid någon timme sömn då och då. Och det var häftigt på det sättet. Och sen också samma med det här, jag är intresserad av idrott, så det här VM på skidor, så Lahtis 89 där var hela tiden och samma också Falun 93 kanske. Och det var, man måste jobba ibland på nätterna och med att få allting klart till morgondagens sändningar och liknande, men det gjorde man väldigt gärna. För sen kunde man ändå ta 2 timmar ledigt mitt på dagen och se på favoritgrenen backhoppning och sen då igen ut och jobba med någonting.
Som en parentes kan jag säga att jag vet inte hur det är mera, men tidigare hade Berra varenda en backhoppningsdelning som någonsin har kunnat bandats via antingen VHS eller någonting annat, så har han sparat hemma. Stämmer det ganska långt?
Tror jag det finns där ännu nog. Jag har inte tittat på den på väldigt länge, men det borde nog finnas där. Med pauser mellan omgångarna och allting, som man skulle få där helheten och missa någonting. Mm.
Vet ni vad, jag måste säga att alltså, vi har Berra är här i studion nu, ni som har kommit med här i mitten. Det är så att Berra, åtminstone officiellt, no, har nästan lovat att det här är hans sista sändning, radiosändning nu.
Nu har jag lovat. Inte bara nästan, jag lovar.
Lovar du?
Ja, no, nu på
det sättet. För det är många som är rädda att du håller vad du lovar.
Ja, jag förstår det. Jag lovar nog att de inte, sen ångrar mig och gör något inslag. Det beror på om de vill ha det.
Det här är lite i serien vad vi tänkte att det här sändningen skulle bli. Men det har alltid varit med Berra så att det, vi bestämmer någonting och så lutar det åt något håll och så kantrar det över.
Ja.
Jag har skrivit på mitt papper här sisu och självförtroende. Men före det tar vi någonting som är på finska. Ja, inte ska jag säga vad man kallar det. Det här har jag funderat på. Du gjorde flera av den här typens grejer.
Jaha. Och så ett gott råd till alla lantbruksungkarar som saknar sin bondvärdinna. Ta jung från en jungfru, så har du ju en fru. Så slappt.
Alltså, ta jung från en jungfru.
Ja, tydligen så menar du att om man tar det jungen då, så blir det en stavelse kvar, det är då fru, då har man sin fru där. Jo, när jag tyckte om, jag minns jag gjorde om Fantomen och sista ordet i livet och det här. Och sen brukar jag också tycka att göra så här små tänkvärda ord om dig.
Det brukar du göra.
Som man kryddade med olika visdomar. Så här aforism liknande grejer är nog tilltalande.
Jag vet att du har
haikor, tankar.
Uppskrivna en massa tankar och sånt här som vi bevar för att kanske få läsa i kanske någon bokform eller eventuellt. Finns det något sånt i planerna?
Nu kanske man har planer, men inte. Jag har liksom nu lämnat det här drömmen att bli en popkärna och på det sättet och författarkärna och så, utan det här. Nu kan det bli, men nu ska jag väl kanske skriva ner någonting, men om det sen blir någonting som man kan publicera så det ser vi sen och om någon vill ha det eventuellt. Men om inte annat så för skrivbordslådan och så kan jag ge det till julklapp till dig och du får göra vad du vill med det sen. Det brinner bra i brasan sådär.
Jag sa sisu och självförtroende och jag måste säga om Berra Lindell att jag själv sällan träffar en människa som jag tycker att i grund och botten har så mycket självförtroende men också sisu och framförallt den här devisen att the show must go on.
Aha, no, men det är ju vackert sagt.
Och det där, för det har ju inte alltid varit en dans på rosor.
Nej inte. Det är ju klart att jobbet som sådant, så det inte det alla dagar man är glad när man stiger upp, men att de flesta dagar har nog varit det. Men sen kommer det personliga kriserna också, katastroferna, som, där du också spelar en stor roll som stödjande människa, för att där, när det börjar inträffa saker och ting som alltså katastrofala, så måste du köta butiken i princip då ensam. Och det var ett stort stöd också annars.
Det var en jobbig period därför för att
du led ju med
det,
oss.
Hela programmet hade stämpeln att vi gör det med glimten i öga. Och att fortsätta att göra någonting med glimten i öga samtidigt som det pågick något annat var nog väldigt svårt.
Ja, jag märkte det. Det var en hård tid för dig också förstås. Också kollegorna, det var det här. Inte vet man själv efteråt hur man kunde klara sig igenom det. Men nu är det ju det här att människor stöd är nog väldigt viktigt och sådana sammanhang också liksom. Och en del sa att de vet inte vad de ska säga, men de behöver inte säga någonting. Man märker i alla fall att folk menar allvar. Det var hårda år liksom, att man ändå skulle köta jobbet. Och nu försökte vi hålla upp ångan i alla fall, men det här är klart att folk förstår att det kanske inte var samma sprutt på då ett tag. I alla fall, men man måste gå vidare eller sen går man inte vidare. Två alternativ.
Senast du gick vidare så var det, jag tror skulle det ha varit 2015.
Ja.
Det var den 1 april.
Ja.
Och då språkades vi så här. Och innan vi kör igång här på allvar så skulle jag passa på tillfället nu att en gång vara före nyheterna för en gångs skull. För att Berra kommer inte mera att vara med i det här programmet, men han har nog arbetat upp sig. Det som kanske också är en nyhet är att vår vd Lauri Kivinen har beslutat sig att kasta sig i musikbranschen helt och hållet, att kommer att lämna sin post. Berra, hur kom du att söka den här posten då?
Vi har nu gjort det tillsammans med dig i 5 års tid och sen gjorde jag det för dig också några år. Jag tycker att det kanske man skulle vilja ha lite nytt kanske, ibland lite förnya sig så att säga, så man liksom börjar stampa på stället. Jag var lite kanske mera inne på skoj, men jag tänkte jag kan nu försöka i alla fall, för den här åldern så är det inte så lätt att få nya tjänster sådär bara, så att det här, det är ju en utmaning det här, så jag måste säga att jag tog chansen när den kom sen.
Mm. Hur kom, det var ju bara en inre ansökan så att säga inom huset.
Jo, det ville
han också. Blev du scoutad eller omvänt?
Inte vet jag vad man ska kalla det, men jag har varit med i 30 år här, så de ville förstås ha någon som har gedigen erfarenhet som kan det här med bandspelare och historier och ha kontakter och också liksom till näringslivet och till politiker och sådär, och som liksom något sån här har klarat sig här i livet, man kan säga på sättet. Och det här, Lauri, jag förstår Lauri på sätt och vis, för att han spelar ju gitarr och bas och det här, han har ju haft ganska hårt liv förstås, eller inte hårt liv, men det har varit jobbigt förstås, för att han var för det också, då var det nu på Nokia eller någonstans, så att det här, och har ju små barn och allting, så att det här, och nu då förstås ekonomin i skick, så att han hoppar helt enkelt av ekorrhjulet här och för att nu ha mera tid för familjen. Och jag har ju stora barn, så på sättet så är det ju inget hinder för mig.
Nej, tror du att det inverkar på något sätt de här sparkraven som vi har på Yle nu, i och med det att en vd på Yle har ju ganska stor lön och jo. Du är deltidspensionerad, det vill säga du får bara 40% av den lönen då, som
60%
av den lönen som Lauri har.
Inte ens egentligen, för att det gjorde nog klart för mig där förvaltningsrådet att han hade 25 000 euro i månaden och jag hade bara 3 dagar, så att man kan liksom inte räkna att jag ska ha liksom högst 15 000 så att säga, om man räknar i procenten. Men det här, jag tänkte att jag klarar mig med lite mindre nu, för att skattesatsen och procenten blir också lägre när man har lite lägre lön, så att efter det 30 åren här så har jag ändå så pass mycket, så att kan jag säga, om man ska prata ekonomi här, så har jag ändå 80% av nettolönen, och det måste jag nog kunna klara mig på.
Och så måste vi ju komma ihåg att det är ju ändå inte ett så krävande arbete.
Nej, det är ju närmast att sitta på sin stol och titta på skärmar och tavlor och lite på tillställningar som musikhusen när de har musik där, och så är man på backhoppningen av mina favoritsysselsättningar i Ruka när de börjar, så där brukar jag Lauri vara med och titta, och nu är det min uppgift och lite visa upp sig så att säga, så att det här, det blir ju kanske lite förnya garderoben lite, och sen förstås att hålla mig i trim som hittills med att motionera och sådär, och akta sig för spriten, för det är ju ofta sådana här gratis luncher som inte finns, men det kan man räkna med, och kanske gå till frisören och raka mig varje dag, så här, som jag inte behövt göra ditt sällskap alltid, jag kunde komma lite som det passar.
Ja, då kan jag inte annat än önska dig lycka till det vi
måste. Jag måste nog säga att det är lite nog, ska man säga, sorgligt på sätt och vis, för vi har haft ett ganska gott samarbete, och jag skulle gärna fortsatt med det, så att inte det är liksom någonting emot dig, det vill jag att du ska veta, och inte heller någonting emot lyssnarna, det har varit väldigt trevligt och givande år, så jag kommer att minnas det hela mitt liv. Men som sagt, i den här åldern, så när chansen kommer, så det är inte varje dag, så då ska man helt enkelt ta den helt enkelt, för att det, man vet inte hur det sen blir, och jag har bara några år till pensioneringen, så det är inte så många möjligheter, så att ifall det nu blir så att det här blir övermäktigt för mig, så hinner jag kanske ändå inte ställa till allt för mycket för rundradio, för vi har ju där finansiering nu tryggad via riksdagen, och nu sen också får det indexförhöjningen att fortsätta som hittills, så med min lite mindre lön så tror jag att vi kommer att klara biffen, för Laura har gjort ett gott jobb och jag vill fortsätta i samma spår som han då förstås, tills jag då blir pensionär, och någon annan tar över. Kanske till och med du skulle kunna söka då. Du är ju lite yngre än jag. Så att, lycka till Tomas och alla lyssnare också. Tack för det här åren.
Ja,
det passar ju helt i ord idag också.
Ja, skulle man spela upp det här idag, så skulle folk kanske ha trott att det stämmer. För det är lite så som det, allting stämmer där. Lauri ska avgå och jag ska bli pensionär. Men jag tänker nu inte söka hans tjänst. Det här var ett aprilskämt och första aprilskämt som det gick. På den tiden kunde man ju ännu syssla med alternativa fakta och det här det, så där officiellt. Och det gick ju hem, så många så ringde ju. Ännu kanske lyckönska Yle till att de slipper mig som redaktör, men det, många så tyckte att, ska faktiskt, du sluta?
Det var faktiskt en himla massa människor med flera som faktiskt frågar, är det sant att Berra ska byta jobb?
Ja. Tills du då sa att vilken dag är det idag? Och då visste folk att det är första april. Det där var ganska långt. Men ett annat skämt som jag också, ett par som jag tycker om, som jag lyckas med, som jag berättade, så tyckte jag om, tycker om practical jokes och det här. Det var när Moomin då i tiden var på tapeten, så då skulle det bli också där Moomin-filmerna på video. Och då skickade jag sen då runt i postlådorna här till folk och att det här, nu får ni gå till det här, till stora smedjans vaktmästare och få en gratis videokassett då före det kommer ut i affärerna. Och jag hade avtalat med vaktmästaren i stora smedjan att när de kommer då ska han visa en lapp där det står april. Och dit travade folk där 500 metrarna som det nu ungefär från det här radiohuset då, som det hette då tiden till stora smedjan för att få sin video, fick då märka att det var april. Och en annan gång var jag också när Tom Sjöberg, som då var boxare i tiden, så han, jag ringde honom och frågade, ställer du upp på det här? Och han sa jo. Och då levde Ingemar Johansson ännu och då var det aktuellt med inom popbranschen och idrottsbranschen, att många idrottsmän gjorde comeback. Och så gjorde vi då en jutto, ett inslag där Ingo hade då tänkt på en comeback och han ville hitta någon lämplig motståndare. Och han hade då fallit på Tom Sjöberg då, som var boxningspromotor och hade en sexshoppen i Berghäll, i det här i centrum och sådär. Då han berättar om hur han liksom då är rädd för Ingos höger, den släggan, och han skulle lägga upp träningen för att då kunna gå den här matchen mot Ingemar Johansson. Och det sände vi också ut med datum och allting. Det tror jag var 32 juni, så att man skulle liksom då förstå att det kanske nu inte riktigt finns någon sån datum ens. Mm. Den där grejen var roliga att göra.
Ja, mycket
strunt, men i alla fall roligt.
Inom situation fanns du har åstadkommit här. Det där, jag vill faktiskt tacka för allt vi, jag och lyssnarna fått uppleva med dig, Berra, under alla dessa år. Du ska få, eftersom du samlar på allt möjligt, shit, tänkte jag säga. Men så kan vara värdefullt, du alltid hoppas på att du är så här. Du ska få två skivor av mig. En singel, den allra första singeln jag gjorde från 1977. Som inte finns någon annanstans. Aha, den här singeln, inte ens på någon skiva i det. Annanstans. Och på B-sidan finns det ett arrangemang av Marco Johansson också. Det är en singelskiva som är helt okorkad.
Den är ju...
Sen ska du få någonting som är väldigt...
Man får det här på...
Sen ska du få, av samma skiva det här, Noros, ska du få en remix som heller inte finns någon annanstans på den här singelskivan. Och sen en låt som heter Onen kuningatar, som är Chris de Burghs låt Lady in Red, men på finska.
Okay.
Och den här har heller ingen. Ja. Jag tror att divare betalar 7 för 2 för det här. Varsågod. Aha,
tack ska du ha. Det här, Lady in Red, den är verkligen fin.
Så du inte glömmer mig.
Ja, nej, jag ska försöka. Det blir nog svårt, men jag ska försöka. Vi hade ju då i tiden, minns jag, när vi hade en tävling, så man fick då fina skivor och sådant till pris. Men ifall man misslyckades och svara fel, eller så där, då fick man en skiva med Thomas Ek som tröstepris.
Och tack ännu en gång, Berra. Vi gör över åt Gunilla Jinström i Ekenäs.
Jo, tack ska du ha själv och sköt om det. Och tack för de här åren och tack alla andra kollegor också som har. Och lyssnarna, tack ska ni ha.
Och så firar vi vidare 14:00 här, men mera privat med kollegor och vänner. Är det här bekant?
Ja, det, jag tror nog det.
Min vän, nu börjar sadacken med stål upp på klacken och nacken i backen och upp igen. Snöga på näsa och öga. akta vid öga, går bra när julgranen blossar och läxan hon lossar, då sjunga vi gossar, hurra, hurra.